Hej och välkomna. Det här är lektion nummer 10 i kursen PDA-applikationer med .NET. Det vi ska prata om idag är hur man lagrar data på sin handdator och hur man då använder minnet på datorn till olika saker. Vi ska också titta på hur man skriver och läser filer i .NET Compact Framework, för skrivning och läsning av filer för att lagra data för lite längre tidsperioder är någonting som är ganska viktigt när man programmerar. Och vi ska också se lite grann kort om andra typer av kommunikation, till exempel via nätverk. Om vi tittar på bild 1 på den här lektionens webbsida så har vi den här vanliga indelningen av olika typer av minne som finns i en typisk dator. Vi har RAM-minne, det är ju de här minneskapslarna som sitter på moderkortet. Man har upp till ungefär 1 GB i en vanlig dator. Det är ganska litet jämfört med andra minnen, det är snabbt. Man kan läsa och skriva i den, men det har ju nackdelen att när man stänger av datorn så försvinner innehållet i minnet. Och på en skrivbordsdator eller en server så används det här som programminne, alltså för de data som de körande programmen just håller på och jobbar med. Det finns också ROM-minne, read-only memory, som också är litet och snabbt och går att läsa, men som inte går att skriva i. Eller ja, som i alla fall skrivs sällan, för att ofta så är ROM-minnet av en typ som faktiskt går att ändra på så att man kan uppgradera med ny programvara, även om det är lite krånglig process att göra det. Det där finns kvar när man stänger av datorn, och på en skrivbordsdator så använder man det inte egentligen för operativsystemet utan bara för BIOS, alltså det här lilla specialprogrammet som körs när datorn startar från början och som sen kör igång operativsystemet. Men den riktiga och viktiga lagringen av data, det gör man på hårddiskar. De är stora, men de är väldigt långsamma jämfört med RAM-minne. Man kan läsa och skriva på dem, och de finns då förstås kvar efter att man stänger av datorn. Och det man använder hårddisken till på en vanlig skrivbordsdator, ja, det är ju dels att lagra filerna på, men också det man kallar för swap, det vill säga om de data som programmen jobbar med inte får plats i primärminnet, då kan man då lägga ut en del av det tillfälligt på disken. Och sen själva operativsystemet består egentligen också av en massa filer, och de ligger också på hårddisken. Det är lite annorlunda på en handdator. Om vi tittar på bild 2 så ser vi att där har vi egentligen samma tabell, men raden med disk har försvunnit, för en typisk handdator har ingen hårddisk. Det är kanske inte så mycket för att hårddisken är stor och skrymmande, för det finns väldigt små hårddiskar nu för tiden, utan det är mer för att de drar ganska mycket ström. Därför så har vi bara RAM och ROM kvar, som är olika typer av snabbt och litet minne. Och om vi tittar i tabellen så ser vi att det har ändrats. De rödmarkerade sakerna är vad som skiljer från hur RAM och ROM används på en skrivbordsdator. RAM-minnet, till att börja med så står det att det finns kvar. Och hur går det till då? För att RAM-minne kräver ju att datorn är igång hela tiden. Jo, en handdator, för det första så stängs den egentligen normalt inte av. Ni kommer kanske ihåg det sen tidigare att en Pocket PC stänger man inte av, utan när man trycker på av-knappen så går den bara över i ett sovläge. Och dessutom så finns det extra batteribackup, så att idén är nu att RAM-minnet i handdatorn i en Pocket PC ska finnas kvar, eller innehållet i det ska finnas kvar hela tiden. Och det gör, om vi tittar på användningen av RAM-minnet, att man kan använda RAM-minnet inte bara för programminne för körande program, utan även för att lagra filerna. Alltså det som hårddisken används till normalt på en större dator. Tittar vi på ROM-raden så har det ändrats en sak där också, nämligen att operativsystemet, i alla fall på en Pocket PC, lagras i ROM. Så att det behöver inte läsas någon annanstans ifrån när man startar, utan det finns tillgängligt i ett, ska vi säga, hårdkodat minne som inte försvinner. Det som vi sa i samband med bild 2 om användning av typer av minne på handdatorer, ja, det gäller de flesta handdatorer. Men hur är det just i Pocket PC? Ja, Pocket PC är en variant av Windows CE. Och om vi tittar på bild 3 så ser vi hur minnet delas upp och används i Windows CE. Som vi ser så har vi ROM, RAM och dessutom minneskort, sådana här extra expansionskort som man kan stoppa i datorn. ROMet, som vi sa, så används det för operativsystemet, men RAM delas upp på flera olika saker. Och ni ser att jag har ritat en prickad linje där och så står det System Memory Division där. Man kan nämligen ställa in hur man ska dela på RAM-minnet mellan programminne, alltså de körande programmens data, och resten. Och resten kallar vi för objektlagret eller Object Store. Och det består av eller innehåller tre olika saker. För det första alla filerna. Och sen registret eller Windows Registry. Och så egenskapsdatabaser. Och filer vet vi vad det är. Registret är ju det här konfigurationslagret eller konfigurationsdatabasen som finns i Windows. Den finns även i Windows CE. Och sen de här egenskapsdatabaserna, det är särskilda, ska vi säga, postlager. Man kan lagra enkla poster med data. Pocket PC kan bara hantera 512 megabyte RAM-minne. Och det kanske låter ganska mycket då, för det är ju ungefär vad man får in i en hyfsat bra modern skrivbordsdator. Men tänk på att hela filsystemet, alltså motsvarigheten till hårddisken, ska ju också lagras i det där. Så att 512 megabyte är inte så väldigt mycket data. Men för att få plats med mer saker så finns det något som heter Installable File Systems. Och det är det som är de här minneskorten. Compact Flash och Secure Digital och allt vad de heter, som kan innehålla väldigt mycket mera data, och man kan ha flera sådana i en Pocket PC, även om de flesta Pocket PC-maskiner jag har sett har bara plats för ett enda minneskort. Bild 4 handlar om filsystemet i Windows CE, alltså hela apparaten med kataloger och filer och alltihop. I skrivbords Windows så har man ju enheter, ni känner igen C-kolon och D-kolon och allt det här. Det har man inte i Windows CE, utan det finns ett enda träd. Så att ett typiskt filnamn börjar inte med C-kolon eller något sånt, utan det börjar med ett sånt här bakåtsträck. Och sen så har man ett helt träd med filer, precis som man har under Windows, fast det är bara ett enda träd, inte ett per enhet. En annan skillnad mellan filsystemet i skrivbords Windows och i Windows CE är också att det här med aktuell katalog, alltså den katalog man just för tillfället befinner sig i och där program kommer att skapa filer om man öppnar en fil utan att ange den fullständiga sökvägen. Ja, det finns inte någon sån, utan man måste hela tiden ange fullständig sökväg från sitt program för att kunna öppna en fil i Windows CE. Vill man navigera runt i det här filträdet så kan man använda File Explorer som är ett av programmen som finns på Pocket PC. Och ni ser i bild 5 att jag har startat den och så står jag i rotkatalogen här och tittar på. Ja, bland annat så finns My Documents som jag har i bilden ovanför. Jag har Program Files och jag har Windows, och sen tydligen så fanns det ytterligare ett par kataloger här som jag inte har med i min bild. Och dessutom ligger det några testfiler som jag har skapat i rotkatalogen. Vi kan nämna också att My Documents, som ju från början innehåller underkatalogerna Business, Personal och Templates, det är den katalogen där det är meningen att man ska lägga sina filer, alltså textdokument och mp3-filer och allt vad det kan vara som man vill lagra på handdatorn. Innan vi går vidare och lär oss hur man gör filhantering så ska vi kanske fråga oss varför ska vi bry oss om det här. Titta på bild 6. Varför ska vi bry oss om att spara saker på filer? För det är ju så att både programminnet och filerna lagras ju i samma RAM-minne. Och en anledning till att man vill spara filer på disk på en skrivbordsdator, det är ju att man vill ha kvar datat efter att man stänger av datorn. Men i en Pocket PC så är ju både programminnet och filerna i samma RAM-minne, och de kommer ju att finnas kvar precis lika mycket om man stänger av datorn. Eller de kommer att försvinna lika mycket om batteriet tar slut så att RAM-minnet tappar minnet, så att säga. Och dessutom, programmen avslutas ju för det mesta på en handdator inte, utan de bara ligger och kör och kör. Så varför hålla på att spara? Varför spara saker på filer? Jo, det finns några olika skäl till det. Och det första är att formatet, alltså hur data organiseras, kan skilja sig ganska mycket mellan en fil och det interna arbetsformatet i programmet. Ta till exempel ett textdokument. Det vill man ju lagra som en sekvens av tecken på en fil för att det ska vara lätt att läsa in, det ska vara lätt att skriva ut och så vidare. Men internt i programmet så vill man kanske ha ett helt annat format. Man vill ha tomrum här och där för att kunna lägga in ny text på ett enkelt sätt och så vidare. Sen är det också så att man vill kunna spara saker i flera versioner. Det vill säga, man sparar saker på fil och så jobbar man vidare och så ångrar man sig. Ja, då kan man ju backa tillbaka till den gamla versionen som man sparade på filen. Och dessutom vill man ha datat snyggt och enkelt paketerat. Det vill säga, liggande på filer när man ska överföra data till andra ställen. Till exempel när man synkar handdatorn mot sin skrivbordsdator. Hur går då filhantering till i Windows C? Ja, tittar vi på bild 7 så har vi tre olika typer av saker som man kan göra. Den första är manipulering av hela filer och kataloger, till exempel om man vill byta namn på en fil. Och då handlar det alltså om filer som inte håller på att skrivas och läses just nu, utan som finns där lagrade. Och som man då vill till exempel flytta på. Som punkt 2 så har vi läsning och skrivning av byteströmmar. Det är alltså lågnivåhantering av data. Man tar en byte i taget och skriver på en fil. Eller på någon annan typ av ström som vi kommer att titta på sen. Och sen har vi punkt 3, en högre nivå. Läsning och skrivning av värden som heltal eller strängar. Och läsning och skrivning av text som då i och för sig på den lägsta nivån handlar om att skriva strömmar av bytes. Men man jobbar alltså med mer komplexa objekt än bara enskilda bytes. Man jobbar med hela rader av text till exempel. Vi ska börja med att titta på hur man jobbar med kataloger. Titta på bild 8. Vi börjar med att using-deklarera system.io för att få med ett antal namn i programmet. Och sen går vi ner till directory-raden där nedanför. Directory är en klass och den ska man inte skapa några objekt av, utan den innehåller ett antal statiska metoder. Så directory är egentligen bara en behållare som innehåller metoder som man kan anropa. Till exempel create directory för att skapa en katalog. Och notera förresten här att när vi skapar under katalogen My Documents så skapar vi en underkatalog som heter testdir1. Och notera två saker. För det första att vi måste skriva den fullständiga sökvägen ända från roten. Och vi måste dessutom när vi skriver ett bakåtsträck i en sträng i C#. Så måste vi skriva två stycken bakåtsträck. För att bakåtsträck används som escape-tecken till exempel. För att skriva ett radslutstecken så skriver man ju bakåtsträck n. Och för att verkligen skriva ett bakåtsträck så måste man alltså skriva bakåtsträck, bakåtsträck. Nästa rad visar ett undantag då. Att om man har en annan typ av strängar eller ett annat sätt att skriva strängar. Det är visserligen samma typ av strängar då, men ett annat sätt att skriva dem. En alfabulle och sen en dubbelfnutt, då så kan man då skriva enkla bakåtsträck. Ja, i vilket fall som helst, jag skapar ett par kataloger till, testdir 3 och testdir 4, och det visar sig att testdir 4 kommer att skapas i rotkatalogen, så att man behöver egentligen inte alltid ange fullständig sökväg, men gör man inte det då så är det rotkatalogen man står i. Vi kan använda move för att byta namn på en katalog, och som ytterligare ett exempel så använder jag metoden exists för att kolla om en katalog finns eller inte. Vi tittar på bild 9 om hur man kan göra liknande saker med filer. Det finns en annan klass som heter file och den skapar man inte heller några objekt av, utan den är också bara en behållare som innehåller ett antal statiska metoder. Till exempel kan man skapa en fil med file.create. Man kan byta namn på en fil med file.move och man kan använda file.exists för att kolla om en fil finns. Och som ytterligare ett exempel file.delete för att ta bort en fil. Inför den här lektionen så provkörde jag förstås lite kod för att se hur det här med skrivning och läsning av filer fungerar. Och jag tänkte prata lite om mitt testprogram som jag har skrivit. Om vi tittar på bild 10 så ser vi testprogrammet. Och som ni ser här så har jag två knappar. En som heter skriv filer och en som heter läs fil. Och det de knapparna gör det är förstås att de anropar kod som skriver respektive läser ett antal fil. Först skriver man filerna och sen läser man samma filer och läser in data igen. Och sen därunder så finns det en textbox som jag använder för utskrifter. Och går vi ner till bild nummer 11 så ser vi vad som händer. Först när man trycker på skriv filer, då så skriver den ut i det här textfönstret att den ska skapa några filer, och så skapar den en bytefil, en textfil, en binärfil och en XML-fil som vi så senare kommer att titta på vad det är för typer av filer. Och sen i bilden till höger, när jag har klickat på läs filer, så kommer den då läsa de där filerna och skriva ut lite saker i det här textfönstret. Det här med att göra en stor textbox och sen skriva saker i den, det är ett, ska vi säga, trick för att kunna få utskrifter av trace-meddelarna, alltså se vad som händer i programmet. Ibland i andra sammanhang än just Pocket PC så brukar man ju skriva ut saker på konsolen, och så ser man då i ett textfönster vad som händer genom att man skriver meddelanden för varje sak som sker. Det finns ju inte någon konsol i Pocket PC, så att vad jag har gjort är helt enkelt då att jag använder den här textboxen som en konsol. Och tittar vi på bild 12, så vad har hänt där? Jo, där har jag definierat en metod som heter print. Och den använder jag då för att skriva ut saker, det vill säga lägga till dem i den här textboxen. Så att vad den gör är att den lägger till den här strängen i textboxen. Och så lägger vi till ett radslutstecken också. En användning av den här metoden print kommer vi att se i bild 13, där jag skapar en bytefil, alltså en fil som bara är en sekvens av bytes. Och ni kommer ihåg sen tidigare att en byte är egentligen ett lagringsutrymme som innehåller normalt 8 stycken bitar. Det betyder att man kan lagra upp till, eller man kan lagra 256 olika värden i den här byten. Och man kan då säga att man använder den för att lagra tal från 0 till 255. För nu att skapa en sån här bytefil så använder jag mig av en byte-ström. Jag skapar nämligen ett filestream-objekt, och det är just en byte-ström som är kopplad till en fil i filsystemet. Ni ser att i början här efter printanropet så anropar jag new filestream. Jag skickar med namnet på filen, och ni kommer ihåg att vi ska ha ett fullständigt en fullständig sökväg från roten. Jag skickar med filemode.create som används för att tala om att filen ska skapas. Jag skickar med fileaccess.write som talar om att jag ska skriva på den här filen nu. Och sen när jag då har ett filestream-objekt så kan jag använda metoden writeByte för att skriva 4 stycken bytes till den här strömmen så att de hamnar på filen. Och sen stänger jag filen med close-anropet. Om man sen tittar på filen där den ligger i filsystemet så kommer man att se att den är just 4 byte lång. Det här var exempel på att skriva på en fil med en sån här byte-ström. Men man kan skicka strömmar och bytes inte bara till filer utan även till en plats i minnet med något som heter memory stream. Och över ett nätverk till en annan dator med någonting som heter Network Stream. Men i den här lektionen så kommer vi koncentrera oss just på filer. Om vi kan skriva en ström av bytes till en fil i filsystemet så kan vi förstås också läsa en ström av bytes från en fil i filsystemet. Och det är det som vi gör i bild 14. Jag använder fortfarande ett filestream-objekt, men nu kommer vi öppna det för läsning. Och så kommer vi då läsa de bytes som finns på filen med det här filestream-objektet. Ni ser att jag skapar objektet genom att skicka med till konstruktorn. Så skickar jag med sökvägen till filen. Jag skickar med filemode.open för att tala om att filen ska öppnas för läsning. Den ska inte skapas. Och jag skickar med fileaccess.read för att tala om att det är läsning som vi ska göra. Det är ju samma typ av filestream-objekt för både läsning och skrivning, men man får tala om vad det är man vill göra. Läsa, skriva, eller kanske både läsa och skriva. Sen har jag en liten loop här. Jag läser med readByte från den där filestream-objektet ända tills det är slut på bytes att läsa. Och det ser man då genom att readByte returnerar -1. Så länge det finns bytes att läsa så kommer den att returnera ett tal mellan 0 och 255 beroende på vilket bytevärde det var som var lagrat. Och som ni ser av koden här, så förutom att jag skriver ut varje byte som jag får så kommer jag dessutom att ta byten och konvertera den till en char. Det vill säga jag tar byten och betraktar det som en teckenkod för ett tecken. Och det tecknet lägger jag till strängen S som jag sedan skriver ut när jag är klar. Och visade sig, de här byten som jag skrev, om vi tittar på bild 15 här. De här koderna 72, 101, 106 och 33, ja, det råkar vara teckenkoderna för hej, utropstecken. Alltså 72 är teckenkoden för stora H och så vidare. Den här utmatningen i textboxen, ja, det är förstås vad man får när man klickar på den där läsfil-knappen i mitt testprogram. Vi ska lämna denna enkla byte-orienterade ut- och inmatning och istället gå vidare med textfiler. För att för det mesta så vill man ju inte skriva enskilda bytes på en fil, utan man vill skriva till exempel text. Och tittar vi på bild 16 så ska vi använda en klass som heter StreamWriter för att skriva text. Ett StreamWriter-objekt är nämligen en öppen textström som är kopplad till, inte nödvändigtvis en fil, men den kan vara kopplad till en fil i filsystemet. Vi tittar här att vi börjar med att using deklarera system.text och så skapar vi ett StreamWriter-objekt och jag anger att filen som vi ska skriva på ska heta testfil2.text och jag behöver inte ange någon läsmod eller någonting sånt, alltså om man ska läsa eller skriva, för att ja, det är ju ett skrivarobjekt här, så det är klart att man ska skriva på filen. Och när vi har gjort detta så kan vi använda metoden WriteLine för att skriva hela rader på den här filen som vi just har öppnat. Och det finns en del andra metoder man kan använda, men WriteLine skriver alltså en hel rad. När vi då har skrivit filen så kan vi gå vidare till bild 17 och då ska vi använda ett StreamReader-objekt som förstås används för att läsa filer, textfiler. Det är med andra ord en öppen textström och den kan kopplas till, men måste inte kopplas till, just en fil i filsystemet. Och ni ser att vad jag gör här är att jag använder konstruktorn new StreamReader och skickar med textfilens namn och det är ju samma testfil 2 som jag just skapade. Och jag använder readline för att läsa rader och jag kan nu använda readline för att läsa rader tills raderna i filen är slut, det vill säga tills readline returnerar null. Och så kan jag skriva ut dem på skärmen, eller rättare sagt i det här textfönstret, den här textboxen som jag har skapat i min applikation. Bild 18 visar utmatningen och det är ju precis samma tre rader som jag skrev alldeles nyss. En sak som har blivit viktigare och viktigare med datorer, det är det här med kodning av text. Det är så här att internt i Pocket PC så är alla tecken och strängar något som kallas för Unicode. Och Unicode är en teckenuppsättning som kan hantera en väldig massa konstiga tecken. Svenska OEU är bara början, sen finns det kinesiska och japanska tecken och sånt också. Och Unicode är 16 bitar, det vill säga varje tecken lagras inte som 8 bitar, vilket är ganska vanligt i andra sammanhang, utan som 16 bitar, vilket betyder att man kan ha ungefär 64 000 olika tecken. En fil däremot som ska skrivas skrivs normalt inte i det här råa Unicode 16-bitars formatet utan i någon form av kodning. Och en vanlig kodning är UTF-8. Och det visar sig att eftersom vi inte sa någonting speciellt om kodning när vi skrev den här textfilen som heter testfil 2 så blev det UTF-8. Och tittar vi på bild 20 så kan vi se byte för byte vad den där filen egentligen innehåller. Den börjar med byten med nummer 69. Och det är ju teckenkoden för stora E. Och sen fortsätter det med teckenkoderna för lilla N, mellanslag, lilla R och så vidare. Hela vägen bort till stora bokstaven O. Men den får inte plats i en enda byte. Utan den lagras som två stycken byte. Först byte 195 som betyder ungefär att ja, nu kommer ett konstigt tecken här. Och sen byte 133 som är då koden som används för stora O. Så att i UTF-8 som är en variant av kodning av Unicode så svenska tecken kommer alltså lagras med 2 byte medan vanliga, eller rättare sagt amerikanska bokstäver ska jag säga som stora E, lagras som en enda byte. Uppenbarligen funkade det där av sig självt utan att man behövde bry sig om kodningen för att det gick ju både att skriva och läsa den där textfilen och det var inga tecken som förstördes eller försvann. Men i en del sammanhang så måste man tänka på det där med kodning, till exempel när man kommunicerar med en annan dator över internet, som en webbserver. Och om vi tittar på bild 21 så har jag en kodsnutt här som skriver på en textfil med en annan kodning, nämligen med standard ASCII-kodning. som är då en 7-bitars kod och inte klarar av svenska tecken som OAU. Och ni ser att vad jag gör är att jag använder klassen encoding, och ett encoding-objekt är just en kodning. Och genom att använda den statiska medlemmen ASCII som finns i encoding-klassen så kan jag få kodningen för ASCII. Och när jag skapar min streamwriter, alltså min ström för att skriva text, ja, då kan jag skicka med kodningen. Och då har jag alltså skapat en fil som är, rättare sagt, jag har skapat en streamwriter som kommer att skriva på en fil. Och denna streamwriter kommer att konvertera våra interna Unicode-tecken som OAU till ren ASCII, och det kommer att betyda att OAU och liknande konstiga tecken försvinner. Vi har sett exempel på hur man skriver en byte-ström till en fil och hur man skriver text till en fil. Och sen förstås hur man läser byte-strömmen respektive textfil. Men vi ska titta lite i bild 22 på hur det här med inmatning och utmatning egentligen är uppbyggt i .NET. Jag vet inte om ni kommer ihåg hur Java gör med sina filer. Och det här är lite liknande. Börja med att titta på vänstra delen av bilden här. Här har vi vårt exempel med filestreams som skrev på den här filen. Man kunde anropa write byte och read byte för att skicka och hämta enskilda bytes från den här filströmmen som är kopplad till filen. Men om vi tittar sen i mitten här så har vi vårt textexempel där vi läser och skriver en textfil. Och ni ser att det finns en filestream med där också. Det är nämligen så att de här, ska vi säga, högnivå IO-sakerna, att skriva text och en del andra saker, de använder sig av filestreams. Det vill säga, i botten finns det en filestream som man kan skriva och läsa bytes från. Och ovanpå den så lägger vi på det här textwriter-objektet och textreader-objektet om man ska läsa. Så att när jag anropar writeline i en textwriter så kommer det att översättas till ett antal anrop till writebyte. Eller ja, det finns en del andra skrivanrop i filestream som man också kan använda. Men i vilket fall som helst, det är enskilda bytes som kommer att skickas till filen. Så att den här texten som jag skriver görs om till bytes för att kunna lagras på filen. Och bland annat så använder man sig då av de där kodningarna för att göra om Unicode-tecken till enskilda bytes. Men det är ännu smartare, för att man kan ju kommunicera med andra saker än bara att skriva och läsa på en fil. Man kan ju till exempel kommunicera med en annan dator över ett datornät. Och tittar vi längst till höger här så har vi en annan dator via ett datornät. Och jag använder fortfarande textwriter och textreader högst upp där i bilden för att skriva rader med writeline och läsa rader med readline. Det är bara det att nu ska de där raderna som jag skriver och läser, de ska inte skickas till en fil utan de ska skickas ut på datornätet till den här andra datorn. Och då är det så smart att textwriter och textreader kan använda sig av inte bara filestreams för att skriva och läsa från filer, utan av något som heter networkstream för att skriva och läsa via datornätet. Så på det här viset kan man bygga ihop sin in- och utmatning med klossar, så att en textreader och en textwriter kan utnyttja olika typer av lågnivåklossar för att kopplas till olika typer av lågnivå in- och utmatning. Vi tittar på bild 23 och nu ska vi jobba med binärfiler. Vi har ju skrivit byte-strömmar och vi har skrivit text till filer, men ibland så vill man ta det interna lagringsformatet för någonting, till exempel ett tal, och bara kopiera bitarna rakt från minnet till filen. Det där funkar kanske inte om man ska skicka filen till en annan typ av dator, för att då kanske den andra typen av dator har ett eget och annorlunda sätt att lagra sina saker internt. Men så länge som man jobbar med samma dator, eller rättare sagt samma typ av dator, så är binärfiler effektivast, eftersom då är det ju ingen konvertering eller sådana här kodningar inblandade, utan man bara tar innehållet i minnet bit för bit och skriver rakt ner på filen. Och då använder vi en binary writer. Ett sådant objekt är en öppen binärström som är kopplad till exempelvis en fil i filsystemet. Men precis som med textwriter så kan man använda sig av olika typer av klossar för att sköta lågnivåkommunikationen och till exempel skriva på ett nätverk istället. Men i exemplet så på bild 23 här så ser vi att vi skapar en filestream först. Det är ju lågnivåklossen som sköter byte-kommunikationen med filen. Och sen när vi har vår file stream så skapar vi en binary writer ovanpå file streamen. Så att till binary writer-konstruktorn så skickar jag med min file stream. Sen kan jag använda write-metoden för att skriva olika typer av data. Och en begränsning här nu det är att det är bara enkla datatyper som heltal och strängar och sånt som jag kan skriva. Om jag har sammansatta datatyper, alltså objekt och struktar, då måste jag för hand så att säga skriva ett fält i taget. Om man kan skriva binärdata på en fil så låter det ju lämpligt att man kan läsa dem också. Och tittar vi på bild 24 så ska vi använda en binary reader för att läsa från binärfilen. Som förut så måste vi skapa en lågnivåkloss, en file stream, för att sköta byte-nivåkommunikationen med filen. Och sen ovanpå den skapar vi en binary reader och som ni ser i koden så skickar jag med min file stream till binary reader-konstruktorn. Sen så noterar ni kanske att jag måste använda rätt typ av read-anrop för att läsa de data som jag skrev. För att binärfilen innehåller ju bara en sekvens av binära data och det står inte där vad det är för typ av datat. Så att jag måste komma ihåg att det var ett heltal jag skrev först och så måste jag anropa readint32 för att standardheltal i C-sharp är 32-bitars heltal och då är det readint32 jag ska använda. Sen var det en sträng jag skrev och då måste jag anropa readstring och så vidare. Och uppenbarligen funkar det, för tittar vi på bild 25 så ser vi utmatningen som kom i textboxen när vi körde den här inläsningen. Jag lyckades läsa tillbaka talet 175, strängen hej och flyttalet 3,14. Vi har sett hur man kan lagra data på en textfil och på en binärfil och vi ska titta lite kort på ett alternativ, nämligen XML-filer. XML betyder Extendable Markup Language och för er som inte vet det så är det ett sätt att lagra data på textfiler på ett lite mer strukturerat sätt än bara vanliga textfiler. Tittar vi på bild 26 så ska ni se att jag använder någonting som heter XML Writer för att göra det här. Jag börjar med att inkludera using system.xml för att få tillgång till XML-klasserna. Och sen har jag bara hämtat lite exempelkod från MSDN. Jag börjar med att skapa en stream writer, alltså en sån här ström som är kopplad till en textfil. För att XML skrivs sen på den här textfilen. Och sen så skapar jag min XML-text writer ovanpå det här så att det fortfarande är byggklossar. Och sen har jag några stycken anrop här för att skicka iväg XML till den här filen. Och tittar vi på bild 27 så ser vi sen hur den där testfil 4.xml, hur den ser ut. Bild 28 beskriver hur man läser från XML-filen, eller det gör den egentligen inte alls, utan jag har bara öppnat en XML-text-reader och sen har jag lämnat tomt där man ska faktiskt läsa XML-koden för att vi hinner inte riktigt med att gå igenom XML i den här kursen. Men XML är någonting som Microsoft gillar och ska man jobba i .NET så kan det vara bra att vid ett annat tillfälle lära sig mer hur man i .NET skriver och läser XML. Därmed är jag egentligen klar med det jag tänkte gå igenom, men låt oss titta lite på det exempel som de har i kapitel 11 i boken. Där har de gjort en .NET Compact Framework-variant av det kända Windows-programmet Notepad, eller anteckningar som det heter på svenska. Och tittar vi på bild 29 här så ser vi hur det exemplet ser ut när man startade. Jag tänker inte gå igenom i detalj och ni behöver inte göra det heller, men titta gärna på källkoden lite grann. Titta lite i boken hur de har gjort och provkör det här och se hur det funkar. Det jag tänkte nämna här är egentligen mest filväljardialogen. Så går ni ner till bild 30 här. Så ser ni vad som händer när man klickar på File och Open. Och där har vi förresten en meny som inte vi har brytt oss om att gå igenom i den här kursen. Men det är då ytterligare en sån här kontroll som finns i .NET. Men det som är intressant är egentligen den högra bilden här, att i filväljardialogen så kommer man inte åt någonting annat än det som finns i My Documents. För standardfilväljardialogen i .NET Compact Framework, den börjar så att säga i My Documents. Ni känner kanske igen Business, Personal och Templates. Det är ju underkatalogerna som finns i My Documents. Och det här är då ytterligare ett tecken på att det är meningen att man ska lägga alla sina användarfiler i My Documents, inte utspridda lite var som helst i filsystemet som man ibland gör på skrivbords Windows. Som lite orientering och sen lite överkurs också så ska vi titta på nätverkskommunikation. Vi har ju tittat på hur man läser och skriver filer, men man kan ju som vi nämnde förut kommunicera över nätverk också genom att läsa och skriva på en nätverksström eller network stream. Och tittar vi på bild 31 så ser vi då Internet Explorer i Pocket PC-varianten. Här har jag kopplat upp mig mot basen.oru.se som är en webbserver. Och ni ser att jag får se webbsidan där. Vi ska som exempel titta på hur man gör en riktigt dålig variant av Internet Explorer, alltså en riktigt usel webbläsare. Den kommer bara att kunna hämta just basen.oru.se. Den kommer bara att kunna titta på den här startsidan på den webbplatsen. Och den kommer inte ens att rita upp webbsidan, utan den kommer bara att visa HTML-koden. Men det är vackert så, för att nätverkskommunikationen går just ut på att hämta HTML-koden via nätet. Bläddrar ni ner till bild 33 så ser vi en provkörning av den här riktigt dåliga webbläsaren. När man har klickat på hämta så kommer den att hämta webbsidan. Och på den vänstra bilden här så ser ni att ja, i det här textfönstret, en textbox, så lägger vi in det som hämtades från webbservern. Och då är det så att ganska mycket i början här är egentligen inte HTML-kod, utan det är vad webbservern berättar om HTML-koden. Till exempel så berättar den att ja, den här webbservern du pratar med, det är en Roxen. Den berättar att senaste modifieringstid för den här webbsidan var en viss dag. Och det är 3509 tecken lång den här webbsidan och så vidare. Men bläddrar man ner lite grann, som vi kan titta på högerbilden, så kan vi då se HTML-källkoden. Och ni ser där i början, det står h1basen.oru.se. Och det är ju den rubriken som då tidigare i Internet Explorer har visat sig fet stil. Och som den här orienteringen och överkursen som jag lovade, så ska vi titta lite på källkoden här. Det är nämligen så att det finns en klass som heter socket, och en socket är just en öppen kommunikationskanal eller en öppnad pågående kommunikationskanal över internet. Och tittade vi lite i källkoden i bild 34 här, så har jag hämtat hem lite exempelkod från Microsoft, och jag kommer inte gå in i detalj på det här, men det som vi gör är att vi använder den här socketen. Först öppnar vi den och kopplar upp oss mot webbservern, och sen använder vi socketen för att kommunicera. Vi skickar lite data med hjälp av en metod som heter send, och vi tar emot lite data från socketen med en metod som heter receive. Och alla dessa data konverterar vi sen med en sån här kodning till ASCII-kod, och så stoppar vi in dem i den här textboxen som finns i applikationen. Jag kunde nu ha byggt en network stream ovanpå, eller som man säger runt den här socketen, och sen kunde jag byggt en textwriter och en textreader ovanpå network streamen som vi hade i vår bild på de här byggklossarna tidigare. Men jag har valt att inte göra det, för att just med nätverkskommunikation så vill man ibland ha väldigt god koll precis på vad som skickas och tas emot och när man gör det. Så därför så använder jag socketen själv för att skriva och läsa till nätet. Ni behöver inte lära er detaljerna i hur man gör det här, utan det räcker egentligen att ni vet att jo då, .NET Compact Framework kan göra nätverkskommunikation, och det är faktiskt inte så mycket svårare än att bara läsa och skriva på filer. Därmed är vi färdiga för idag. Ni får själva titta på läsanvisningarna och programmeringsövningarna. Och så säger vi tack för idag, slut för idag.